Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hem & Strage presenteras i samarbete med Nordic Spirit True White, den tobaksfria nikoprillan.
Hej allihopa, det här är Rebecca.
Och Fiona.
Vi har precis kommit hem till Fredrik.
Och i hans stora sekelskifteslägenhet på Kungsholmen.
I chock.
I chock.
Fiona frågade precis.
Hur många män
bor här? Har ni ett nytt barn? Nej, den är 2,5.
Det bor 4 män här, vuxna. Så härligt.
Så jävla
härligt. Det är väldigt ovanligt alltså, att det bor 4 äldre män ihop. En sekelskifteslägenhet på Kungsholmen. Det finns.
Det är vanligare än du tror.
Jag har typ aldrig stött på det innan. Vilka är killarna du bor med egentligen? Det är Bingo Rimmel och en annan skön.
Bingo ska kanske fotografera er sen. För att han är chef för företaget som producerar den här podcasten. Som är tillbaka nu.
Varför?
Vi har haft ett ganska långt uppehåll. Så nu jobbar vi med Nordic Spirit True White. Tobaksfria nikotinprillor.
Inte nikotinfria.
Nej, det är väldigt mycket nikotin i dem. Nu ska ni veta.
Nu ska jag
ta en.
Snusar du alltså? Annars också.
Nu snusar
jag. En gång så var jag på en fest som var sponsrad av Nordic Spirit. Och då trodde jag att de är nikotinfria. Det trodde jag var samma sak som tobaksfri. Visst är det så?
Det är tobaksfritt.
Tobaksfritt, ja precis.
Men det är bara nikotin.
Så jag tog liksom en för varje tand och gjorde som en vit tandrad och gick runt och så här skämtade lite. Och det skämtet höll i 10 minuter. Sen helt plötsligt höll jag på att svimma. För då hade jag ju fått nikotinöverdos, såklart. För jag tagit så här, jag snusar inte, och jag hade tagit 8 snus. Och trodde att det var
också att liksom... du har tagit 8 snus. Du har väldigt mycket snus i munnen.
Och då fick jag så här försämrad syn och liksom...
Du tog alltså prillorna så att de skulle se ut som tänder.
Ja, för de är ju kritvita. Och det, jag trodde att det var liksom fake snus. Alltså jag fattade inte att det fortfarande var... Jag trodde tobak och nikotin var samma sak.
Väldigt roligt att ha er här.
Ja, men tack för att vi fick komma.
Vad har ni gjort i helgen? Har ni spelat någonting?
Alltså vi har haft en sån riktig krökar- och eventvecka. Löjromsmiddag på Rish, öl- och whiskymässan. ett och ett annat litet jobb däremellan. Alltså, men en sån här stark eventvecka liksom. Du har varit i Göteborg och jobbat. Gästat.
Men vi försöker landa lite. Vi har precis släppt vår skiva. Så vi försöker njuta lite och ha kul. Och göra saker med kompisar och sånt.
Har ni gjort några spelningar då?
Ja, lite grejer. Men vi är inte klara. Vi ska liksom förlänga vår albumrelease under hela hösten. Och sen turnera i vår, tänkte vi. Sådär.
Men vi har också turnerat hela sommaren.
Hur kom ni på The Art of Being a Girl? Jag minns Julie Cruise, Twin Peaks-sångerskan, gjorde ett album som jag inte såg för.
Exakt, och hennes heter The Art. Och våran heter bara Art
of... Art of Being a Girl, okej. Okay.
Men
det var ingen medveten referens? Utan ni...
Lite, och det är en hyllning. Men för att vi har alltid liksom, gillar ju liksom historien av tjejer som har blivit bortglömda i historien. Sådär. Hon är ju definitivt bortglömd. Det är bara du som har plockat upp den referensen.
Hon fick väl ändå lite renaissance när nya Twin Peaks-säsongen gick här i morgon.
Fick hon det?
Ja, hon var ju med till och med.
Ja, men fick musiken det?
Ja, den spelades ibland i tv-serien. Men absolut, hon är ju en artist som har försvunnit lite grann.
Men det handlar också om hur vi under... vårt uppbrott med majorbolagen, så gjorde vi ganska mycket musik, eller så skisser bara, för att fortsätta göra musik fast vi vi inte fick släppa så mycket musik. Så det blev också grunden till hela albumet. Så den liksom är skapad under något fångenskap, kan man säga.
En fångenskap på majorbolag.
Ja, där vi känner att vi bara har liksom lärt oss konsten att bara cirkla genom patriarkat. Eller liksom bara zigzacka igenom. Och man bara har vant sig vid hur det funkar. Och så har man bara anpassat sig och hittat på ett sätt att leva i patriarkatet. Och det är konsten att vara kvinna, tycker vi.
Men jag minns väl när ni åkte till Los Angeles för kanske 3 år sedan. Och ni pratade om att nu ska vi faktiskt testa att låta skivbolaget bestämma.
Exakt.
Vi har gjort allt som vi vill hittills, men nu testar vi. Nu ställer vi upp på allt som de föreslår och ser om vi faktiskt blir jättestora popstjärnor i USA, om de får styra. Vi ska inte vara det minsta besvärliga. Vad händer då?
Nej, men det som händer är ju att det är mycket snack och mycket så här middagar och flyg till möten och sådär.
Men så händer det inte så mycket. Någon tjock gubbe som är radiochef över hela USA, som är så här väldigt konstigt liksom, om man ska vara så här trevlig hela tiden. Och det var väldigt konstigt, vi fick väldigt dålig info, men vi flögs på grejer. Vi hamnade i medieträning, där det verkligen var så här,
man skulle... Ni gick på medieträning alltså?
Ja.
Det är ju spännande.
Jag var så provocerad, alltså jag satt verkligen och kokade.
Ja, det var hemskt.
Fy fan, vad äckligt det var.
Det var väldigt, väldigt roligt att få vara och låtsas.
Du tyckte det?
Nej, men du vet, som att gå in i, som att spela en roll typ, att man ska så här... Som att de inte fattar att vi vet någonting om något.
Men sen var det jättekonstigt, för de berättade liksom inte vad deras masterplan var. Men vi förstod i efterhand att det var att göra oss till lesbiska. Alltså så här, att verkligen fronta oss. Alltså, för att vi fick en cover på en så här lesbisk tidning. Och det var liksom inget medvetet de berättade för oss. Att de promotade oss som 2 lesbiska rocktjejer.
Sveriges svar på Tattoo, helt enkelt.
Ja, men det var lite den viben.
Ja, Tattoo, den viben. Det hade de tänkt ut, utan de berättade. Så det är ju så här skitroligt.
Det var därför ni skulle titta på varandra mycket.
Ja, men det skulle vara
väldigt kär ut. Ser väldigt kär ut.
Det är ju smart ju, men...
Jag minns när Mary J. Blige gjorde sina första intervjuer. Hon kom från något område i New Jersey. Hon var ju så här tuff gatubrud. Och hon hamnade ju i bråk med reportrar. Det blev ju fullt slagsmål. Då de skickade henne på träningsläger för att hon skulle lära sig vara snäll. Och sen kom hon tillbaka och var ganska tråkig.
Ja, men det var i alla fall bara... Det var inget kul, USA-satsningen. Och det var liksom så här, du vet, när folk... Det där bilden av att någonting ska bli så mycket större och bättre, och att det finns någon så hemlig knapp och att någon vet vad en hit är och allt det där. Det är bara bluff ju. Alltså det är liksom... Det finns
speciellt med tanke på mycket dålig musik som är populär. Det handlar inte om musiken i stora drag oftast.
Och ändå, alltså, ändå är det så många som påstår att de har framgångsreceptet, att de vet exakt vad man ska göra för att slå. Men att fatta det beslutet att nu låter vi ändå industrin styra ett tag. Vi testar att göra det. Hur kom ni på det?
Jag vet inte.
Jag vet knappt någon som har fattat ett sånt beslut. Nu har vi varit oss själva, nu har vi bestämt själva och vi har varit så här störiga och jobbiga. Nu testar vi att bara vara snälla och låta dem bestämma.
Ja, men det är ju lite som kul, att vi testar att börja göra musik med andra. Det vägrade vi ju också. Men så kommer man till en punkt där man känner så här, det finns ju kanske...
Vi har ju hånat Icona Pop liksom, när de har gått upp och gått på session varje morgon när vi har varit ute och festat med dem i LA. Och vi har bara så här, varför gör man det när man kan ligga och dricka Bloody Marys vid en pool? Alltså, är ni dumma i huvudet? Alltså, så här, vad håller ni på med? Och sen typ efter så här 4 år av att vi bara kolla vad sjukt, de har varit uppe sen 6. Vi gick och lade, då så bara okej, men vi testar då. För att nu har vi varit så himla, jag vet inte, man blir äldre kanske, är det så tråkigt? Jag vet inte. Men det var fel, man ska inte hålla på med sessions. Det har vi kommit fram till.
Eller i alla fall sessions med tjejer då
så. I så fall, ja exakt. Inte med gamla gubbar och killar som har skrivit så. Nu måste vi lyssna på någon nice musik. Och vi börjar med Ellen Aliens låt Do Not Break, som är en stor inspiration för vår senaste skiva.
Väldigt luftigt. Jag har mest hört mycket hårdare saker med henne.
Så fet alltså.
Hon har varit DJ sedan tidigt 90-tal.
80-tal
till och med.
Nej.
Eller?
Tror
du? Ja, hon har hållit på länge. Jag minns hennes namn från 90-talet.
Men jag såg henne 2008 på Grodan. Och då var det mycket feta DJ-bokningar där. Och det var ju liksom där vi började DJa. Och där hela våran scen startade lite liksom. Och där brukade ju House Mafia stå och spela också. på grodan. Liksom, det var som ett liksom, house-vecka.
En låt som jag fastnade för på Art of Being a Girl, nya skiva, var Stupid. Det verkar vara en hyllningslåt till att bli dum i huvudet ihop med en kompis. Ja. I love being stupid, I like being stupid with you.
Det är verkligen exakt den viben, att man blir så jävla dum i huvudet med någon. Att man triggar någon så brutalt och att det inte finns någon, liksom, någon shame i det alls, typ. Men det kan också vara en kärleksrelation, men det känns som att det oftast är när man blir riktigt sådär kompiskär och man bara fuckar ur, liksom. Men det var väl lite så vi blev ihop, kanske.
Mm.
När vi träffades, liksom.
Ni sågs på en fest första gången.
Ja.
Och du hade fått reda på att Rebecca hade varit stekarbrud tidigare, så du var lite skeptisk.
Ja, men hon hade också såhär sett mig sitta och såhär röka och spotta på hennes skolgård, har du berättat.
Röka och spotta? Jag.
Alltså när hon var 12 kom hon
och rökte
liksom cig på min skolgård och var såhär yngre än mig. Mycket, mycket kaxigare.
Jag har bara ett minne, det är när jag var då, vad kan jag vara, typ 10 och du var 13 kanske.
Mm.
När vi träffades i klätterhallen och du var ju där liksom och tränade och jag var där och testade bara. Sporten liksom. Och att du var så här, vem är det, en tjej här typ? Tyckte att det var så speciellt att det var bara killar där annars typ.
Ja, exakt.
Och jag kommer ihåg att du visade mig massa. Men det fick jag ju liksom förklarat för mig långt senare. Jag skulle nog inte kopplat att det var Fiona.
Det är sjukt att vi ändå har sett varandra sådär.
Ja, verkligen.
Men sen var det ju 2008 vi träffades. I samband med den här Do Not Break-låten.
Precis.
Och när vi gjorde den här nya skivan, då har vi tänkt ganska mycket på den tiden. Och när vi blev kära i dansmusik, eller blev besatta av dansmusiken på det här sättet. Men nu blir man ju, alltså jag och Jossan Jinder kan ju verkligen bli stupid, alltså ihop, alltså helt dumma i huvudet verkligen.
Hon använde ett liknande uttryck en gång när jag pratade med henne om, apropå efterfester. Hon sa att jag älskar den här känslan när man är på efterfest med någon man verkligen gillar och man har blivit helt utvecklingsstörd.
Ja.
Men det är ju verkligen den, alltså så här, man bara vill aldrig sluta.
En gång så tog vi tre hem lustgas. Vi snodde så här på en fest med lustgaspatroner. Och då så tog Jossan så många att hon fick för sig att hon hade flugit ut genom fönstret. Kommer du ihåg det?
Ja, hon bara, jag var där ute. Och jag bara, nej, alltså du har legat på samma plats bara här.
Hon bara, jag gick ut genom fönstret och var där ute. Alltså vi skrattade så här konstant i typ en halvtimme och bara kved. Det är det bästa som finns.
Ni blev ju väldigt goda vänner. Jag minns hon nämnde det för mig också, att hon var lite först skeptisk till er. Hon trodde att ni var en
bloggtjej. Vi tyckte hon var sjuk i huvudet.
Ni tyckte hon var sjuk i huvudet?
Ja, men hon var ju helt sjuk i huvudet.
Hon
var ju som ett så här, du vet, som en sån The Ring-person som står i ett hörn. Som så här, står argt i ett hörn. Typ. Hon var alltid själv också. Vi fattar inte så här, vilka känner hon, vilka är hon med. Typ. Så jobbade hon med Tony Singhore.
Som jag bodde ju med Tony Singhore.
Vem är det, Tony Singhore?
Han mixade hennes platta då. En asgrym houseproducent. Som uppfann Worms 3 också. Eller ritade det när han var 15 år. Och så flyttade han till England för att
Worms 3,
pengarna.
TV-spel.
Ja, blev jätterik på det. Han är från Sandviken. Och sen började han göra Fidget House. Och var liksom en av de första så Fidget House-producenterna i Sverige.
Och han bodde med Carly.
Jag känner faktiskt inte till begreppet Fidget House. Hur lät det?
Worms House.
Så han är
alltså cool. Väldigt yellow-pitchad house.
Mm, han bodde med mig och gjorde sån musik. Och det var svinjobbigt. Och då kom Jossan så här, som det här sura molnet ibland hem dit. Hon tyckte vi var vidriga. Och sen så förstod vi bara att det verkligen var typ patriarkatet som inte vill att vi tjejer ska samarbeta och bli vänner. Att vi liksom uppfostras till att se varandra som hot och problem.
En gång när jag var hemma hos henne så plötsligt skulle hon skypa med dig, Fiona. Och jag minns att du låg vid en pool i LA. Det var på eftermiddagen, förmodligen med en Bloody Mary eller någonting. Och, och det var när ni hade åkt dit för att låta branschen styra er.
Då hade vi råd att dricka så riktigt dyra Bloody Marys.
Alltså vi brände så mycket pengar.
Det var bara
vi hyrde ett hus för 300 000 kronor i månaden. Alltså för vi bara, nu har vi made it. Alltså vi tänkte ju också den grejen. Alltså förstår du hur dyrt? Alltså vi trodde att vi var så antoppade.
Men så fucking värt.
Var låg huset?
Vid det närmaste huset till Hollywood-skylten.
Oj.
Nu vill jag lyssna på Derek Pope med Raincoats. Thinking I could make a million life. What's the greatest feeling? Can I buy that soon as I'm gone? And we should fly, fly, fly. I'm gone. Like a different thing, smile. Det är faktiskt väldigt... vi gjorde ju en låt, Fool's Gold har vi gjort med honom. Och jag hittade den här låten på något sätt och blev sådär helt besatt. Alltså lyssnade på den hela tiden. Och bara började staka ner honom och kolla såhär, vad gör han mer? Var bor han? Och så bara, han har inga följare. Typ jag DM'ade honom och bara, att jag gör någonting typ. Så han kom till våran spelning i LA en gång. Och så spelade vi den demolåten med Fool's Gold. Vi hade liksom en tom vers för vi ville att någon skulle göra någonting på den. Och han bara, ja lätt, jag lägger något. Så gjorde han det typ dagen efter. Och det var sån jävla dröm.
Hur mycket DJ-ar ni efter?
Jättemycket. Nu har vi typ bara DJ-at hela sommaren.
Jag tycker att det är för lite. Ja. Eller så här, vi var, när just när vi hade som mest spelningar, då hade vi ju liksom 5 gig i veckan typ. Nu har vi haft så här, 1 eller 2.
Ja, vi ska upp igen. Men vi har ju inte orkat åka till Asien. Det ska vi försöka orka igen och sådär. För det har hänt jättemycket där ju också, sen vi var där.
Jag minns när jag var med i Linköping en gång, då ni skulle spela skivor på Platan, så ni hade med er CD-skivor som hackade rätt mycket. Och jag frågade, men ni har inte funderat på USB? Och ni sa, nej, det är böget.
För det, för
det
fan,
har Swedish House Mafia har det. Det är så böget med USB. Så vi kör bara CD, för det är real. Liksom. Och sen de hackade.
Men det var ju så här, det var 5 liter öl, du vet, på alla. Alltså vi så här, ibland tog vi bara så här, la dem i badkar och du vet, skulle så här upprätthålla den.
Men
där.
Det är så länge sedan. Fan vad roligt att vi sa så.
Jag minns på 90-talet när de här trip-hop-DJs kom med en stor väska vinyl och släpade, rullade någon upp på
Jag hörde en så sjuk grej apropå att släpa på grejer. Alltså att stavhoppare, jag såg på Skavlan, han Armand Duplantis, att de måste resa med sådana fucking poles. Och att det är så jävla jobbigt. För oss det jobbigaste att resa med våra buffalo-skor. För att de är ju såhär, what are the children? Vem
säger så? I
säkerhetskontrollen.
Jaha.
Tror att vi smugglar i skorna. Och det är så när du får höra någonting varje dag så vill du fucking slå sönder. Man bara, jag har pratat om det här varje dag nu. Och de tänker att de är den första roliga som frågar den. Och han beskrev ju varje dag han ska checka in med sin pole. Att det är sånt jävla
men
snack.
Men är inte såhär, 2,5 meter?
Det är 4 typ. Och bara, då ska han vet ju att det kommer gå, men han måste ändå ta den där diskussionen.
Den går inte att montera isär, den måste ju vara ett stycke för att de ska kunna hoppa.
Och han vet ju att han kommer få ombord, men han vet att han måste ha den där diskussionen varje gång på nytt, varje gång. Och det kommer börja med att de är jättenegativa och massa extra avgifter och allting. Så han kommer ju, och så ska han vet exakt vad det är för snack han ska ha. Och så kommer ju det vara, du vet, såna här människor som bara vill säga nej till allt.
Men ni har på er era buffalos när ni går genom säkerhetskontrollen. Om det är en amerikansk flygplats måste ni ta av era buffaloskor så ni blir 20 cm kortare också.
Ja, och så dra något roligt skämt om det med dem. Alltså de vill skämta om det. Och man är ju så arg. Alltså, man är liksom, man bara kokar.
Men är redan att behöva gå igenom en säkerhetskontroll. Alltså det är ingen som är på så här svinbra humör. Liksom. Och sen blir så här ut...
Usk.
Utmobbad.
Ja.
Tänk att ni behöver ju för sig inte resa med Buffalo.
Jo, för att de tar ju skitmycket plats om man skulle ha dem i väskan.
Ja, det är sant.
Så du måste ju maximera.
Det är det som är så jobbigt.
Men vadå, att du får glad att du inte har en 4 meter lång påle då?
Ja, jag tänkte bara så synd om. Jag vet hur känslan verkligen är.
Kommer ni uppträda med liveband något mer? För det gjorde ni ett tag.
Ja.
Jag minns ni var på gång och skulle sätta ihop ett liveband bestående av kvinnliga musiker i LA. Ni skulle ha audition för massa tjejer som kom dit och spelade.
Det var en av sjukaste.
Nej, då var det liksom, vi satt i ett rum. Det var som att vi var en idoljury. Det här var en del av USA-satsningen. Och vi fick jättedålig information innan, så vi fattade inte riktigt vad som hände. Men då var det att vi satt med så papper och penna. Så kom det in hela uppsättningar av band och spelade våra låtar för oss. Och så fick vi säga stopp. Och typ så här, vi vill ha kvar henne. Och så kasta ut de andra. Och det, alltså det var det sjukaste vi varit med om. Och så var det liksom en jätteengagerad live manager som skulle sätta ihop vårt band. Och det var så mycket snack. Och liksom, han har vi aldrig pratat med någonsin igen. Fast den dagen var det som att vi liksom aldrig skulle vara med någon annan.
Var det här under den lesbiska fasen?
Ja, exakt. Mm. Så sjuk upplevelse.
Och sen var det ändå inte de musikerna som ni spelade med.
Vi såg aldrig dem igen. You turn up the background of it. A little more echo would be nice too. Looking out across the night time, city winks asleep as I hear a voice shake my window. Sweet seducing sighs. Get me out. Human Nature, Michael Jackson, Louis La Roche remix.
Som vi spelade nu när vi var i våras och körde bil typ till Coachella. Här var jag i LA och så jobbat, och så åker man, du vet, på de här extremt vackra vägarna i öknen. Och så bara lyssnar man på den här låten då.
Jag älskar mixar de inte gör om så kraftigt, utan bara stökar runt lite grann och gör det lite fetare. Köttar till det så att man inte märker, för man känner det mer man reagerar på.
När det är samma så här, melodier, fast det ändå droppar liksom.
Gud vad bra. Jag har inte hört det här. Det var ju sinnessjukt bra. Har ni en lång relation till Michael Jackson? Har ni lyssnat mycket på honom?
Alltså sådär. Som alla, tänker jag, har gjort. Alltså när man lyssnar mycket på liksom, typ förskolan. Eller såhär,
ja, precis.
När han liksom...
Folk uppträdde på talangjakten.
Ja, mycket där började det väl typ. Men jag tror att jag är för ung för att liksom ha haft en vuxen eller så här, tonårsrelation till honom på något sätt. Utan mer att det lever kvar i oss alla nu. Typ. Alla de här nya versionerna. Och typ inspiration, stilmässigt, videomässigt och sådär.
Ja, otroligt.
Men typ inte som Carly som har liksom ett altare hemma.
Ja, vi har haft ett altare hemma.
Till Michael Jackson?
Ja, ett riktigt fysiskt altare har jag haft i mitt hem i flera år.
Vad fanns på det då? Bilder och...
Ebba Michael Jackson, eller Gear, skor, bilder, ett hårstrå. Nej, jag ska...
en tand.
vinyl.
Men gud, vad hade han i den där? Typ små gubbar, så merchgrejer, någon autograf. Alltså, du vet...
Finfett.
Ja, han är ganska
stort.
Jag skrev mycket om hans fans. Och jag var med på Följans fans som skulle stödja honom under rättegången i Santa Maria i norra Kalifornien. Mm. Han stod åtalad för förgripet sig på barn. Och då, de var ju väldigt, väldigt, väldigt förtjusta i Michael Jackson. Och de betraktade honom inte så mycket som en popartist, utan mer som en religiös politisk ledare. Någon som De sa hela tiden att det viktiga var hans engagemang för världens barn. Hans, hans filosofi, liksom hans godhet. Det var huvudsaken för dem. Så för dem var det extremt provocerande att någon påstod att han var pedofil.
Mm. Vad tror du han hade för diagnos? Där, typ? Alltså, någonting måste det ju ha varit.
När jag skrev om det här och när jag följde med dem och läste det som publicerades samtidigt som rättegången pågick, så tänkte jag att han var... Att hans problem var inte att han tände inte på barn. Hans problem var inte att han inte tände på barn. Hans problem var...
Han är ett stort problem.
Han var inte pedofil. Han var någon som faktiskt uppfattade sig som en liten kille.
Vad han
gillade att göra var att smyga upp i skogen och titta på porrtidningar med sina kompisar. Som småkillar gör när de är 9-10.
Men tror jag han stannar i utvecklingen där på något sätt? Alltså att han stannar med barnrösten?
Det var i alla fall vad jag trodde. Att han hade... För det de bevisade under rättegången var att de hade tittat på porr tillsammans. De hade kollat på Playboy och Penthouse tillsammans. Han hade visat de här tidningarna för små.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Pojkarna. Och det är ju liksom ett ganska tvivelaktigt beteende i vilket fall. Fast sen, några år senare, så läste jag en genomgång av all litteratur som beslagtogs på Neverland och polisen gjorde en razzia. Och där fanns egentligen all erotisk konst, alla så här fina coffee table-böcker med bilder av nakna barn som går att beställa på Amazon. Allt det som är lagligt. Hela vägen fram tills det går en linje som säger att det här får inte säljas. Allt det fanns hemma hos honom.
Allt med sexiga barn.
Han hade köpt precis allt som fanns. Allt från hon fotografen Sally Mann till bilder från 20-30-talet.
Kunskap så, för att hitta allt det är rätt.
Ja, exakt. Så jag vet inte. Men den litteraturlistan var som om den hade gått igenom av jurister. För att se att det här är lagligt. Vi var utanför Neverland också och stod där och väntade på att han skulle dyka upp. Men vi kunde bara se honom när han gick till rättegången på morgonen. När han gick iväg för att äta lunch. När han kom tillbaka från lunchen. När han åkte därifrån. Så vi såg honom 4 gånger per dag. Och alla skrek när han gick förbi. Han var väldigt lång. Du minns att jag reagerade på att han var så lång. Att han såg så pass stor och kraftig ut. Jag trodde att han skulle vara...
Gud, jag tänkte
inte störning, va? Man säger autistisk.
Jag vet inte.
Nej, man säger...
En funktionsvariation.
Spektra.
Men det är ju väldigt intressant, alltså allt det där. Och det är också så himla, liksom om man kollar på alltså, hans porträtt nu, eller vem han var och sådär. Helt absurt, allting. Men jag förstod inte så mycket av det ju när man var liten. Eller så här, det var ju, han var inte lika konstig då ju.
Jo. Sätt.
Jag tyckte liksom aldrig att han var jättekonstig.
Det var ju jättespeciellt att han släppte den låten och hade färgat, liksom... Bytt hudfärg och så.
Jo, men jag var så liten. Jag förstod liksom inte. Alltså, det är ju nu när jag ser det så tycker jag att det är så otroligt intressant. Då var det ju mer som att han... Liksom, jag förstod väl inte att man inte kunde bli vit eller svart. Eller...
Nej, men han lyckades nästan med det. Jag tycker Michael Jackson uppnådde det här som Marilyn Manson och David Bowie bara drömde om. Ja. Att faktiskt på riktigt spränga gränsen mellan könen och mellan olika etniska grupper. Det är ju som liksom konstprojekt så kan inte jag undvika att bli fascinerad av Michael Jackson.
Verkligen.
Och jag minns också när Vi gjorde en, när jag jobbade på en tidning som heter Pop, så lät vi dagisbarn lyssna på musik. Vi gjorde ett reportage, vi åkte ut till dagis och spelade poplåtar för ungar. De fick titta på skivorna också. Och de, hur gamla var de? 3-4? Och då spelade vi Michael Jackson. Och då var det någon liten kille som sa, han är världens bästa artist. Jag fick lyssna på Black or White. Världens bästa artist. Och vi frågade, ja, men vad tycker du om att han opererat sig? Det är jättebra, han är mycket snyggare än han var förut. Nu ser han cool ut. Och det är så bra att någon liten person har inte all, lägger inte någon värdering i det där.
Men det jag menar, jag tror inte man gjorde det som barn. Man bara, liksom, han, nu ser han ut så, typ. Okej.
Här är något som du nog hörde när du var barn, Rebecca. Det är alltså din pappa, Staffan Tjeja, som spelar den tjeckiske kompositören Antonín Dvořák. Humoresk nummer 7.
Jag bara somnar direkt. Det här hörde jag dygnet runt varje dag. Jag hade ju också mitt rum vägg i vägg med hans arbetsrum. Så jag hade ju inga väckarklockor, jag hade bara pianot. Sju timmar om dagen tror jag han repade något.
Men du började spela piano också när du var liten?
Spelade när jag var jätteliten så där med någon liksom. Du vet, man lärde sig grunderna sen lite i skolan. Men jag var väldigt vi spelade mycket, du vet, som man gjorde så här, ja, men blockflöjt och fiol och du vet, man skulle testa allt möjligt. Och jag tyckte typ inte att det var så där skitkul, jag gillade att sjunga. Det var så där.
Alltså så tråkigt med både gitarr och piano. Dels som man var tvungen att spela blockflöjt för att få spela piano ju först i musikskolan. Och sen var det så jäkla trist. Alltså man ville, alltså det var så här, det var så en himla stävjan när man ville bli rockstjärna när man var barn. Att så här, för jag spelade gitarr var man tvungen att spela fiol. Så jag gjorde det så jättelänge. Och sen när man, det tog ju ur glädjen så mycket.
Alltså men också vägen. Som barn och repa så där. Alltså det kräver ju ett otroligt engagemang tidigt tror jag. För att ja, man ska orka. Kul. Liksom.
Hur var det för dig? Du tränade ju klättring i många år och blev bäst i Sverige i din åldersgrupp.
Med vuxna också.
Ja, det också. Men hur var det när du satte igång med det? Det måste ju också ha varit ganska... Att man ramlar ner och man slår sig och det...
Nej, inte alls som när jag skulle spela piano. Det var ju så tråkigt. Alltså kommer jag bara ihåg att det var så himla fyrkantigt. Med sport så får man nog vara lite mer som man är. Och liksom det är tydligare. Men jag har absolut hård träning. Men jag har aldrig... Jag har jättedålig koncentrationsförmåga när något inte är roligt. Men när det är kul kan jag sitta i ett dygn i studion liksom, utan att sluta.
Och klättringen var så rolig att du blev
i 10 år var den jätterolig. Sen var den inte rolig, då slutade jag.
Varför slutade du?
För att det inte var kul längre.
Alls?
Nej, jag träffade Rebecca och det fanns andra saker som blev roliga. Faktiskt.
Det är ju extra, det är ju typ den enda roliga sporten ju. Alltså rent, det är ju skitkul. För det är så, det är som att...
Det var lite
och
så,
leka verkligen.
Ja, men det finns en väldigt stark kultur som är lite så vita dreads, röka gräs, Barcelona och så här leva på existensminimum på linska. Alltså det så här, finns en så här världen är lite så typ klättervärlden och det var lite det jag var tvungen att kliva ut från.
Okej, vi lyssnar nu på Rebeccas pappas Staffan Tjeja. Nu lyssnar vi på din pappa. Greg Fitzpatrick.
Lindrum.
Är det en Lindrum?
Jag tror det.
På panelen ser jag lamporna som lyser. Processens steg står under min kontroll. Jag håller ögonen på datorns analys. Säkra. Kontrollen blinkar blå. Då
nu i höst.
Det är så, vi måste gå.
Adolfsson och Falk.
Och din pappa ska sälja konst i pausen, eller vad är det?
Är han har ställt upp på ett villkor. Det finns ju värsta slitningen, för publiken gillar ju pappas synta väldigt mycket. Alltså en stor del av Adolfsson och Falk gillar synten.
Ja, men Adolfsson och Falk, har ju, deras publik är ju syntare. Och för dem är ju din pappa egentligen huvudmedlemmen i bandet. För ja, att det var han som kom med syntarna. Adolfsson och Falk minus syntarna. Det är lite som Avicii utan elektricitet.
Det är jätteroligt, för det är så konstigt, för han är ju inte med i bandet. Och utan honom så är det ju gitarr och sång.
Han är listad som medlem på Wikipedia.
Han är det?
Ja.
Men nu så har pappa ställt upp på den här turnén i höst mot att han får sälja sin konst i paus.
Det är så jävla starkt.
Finns inga skäl att tveka.
Det här är en otrolig låt, Blinkar blå.
Ja, den är fet.
Väldigt vacker.
Men det är så jävla fett.
Det är så jäkla bra sound. Men pappa, jag kom på honom nu med inför turnén och sitta och prodda om allting i Ableton. Och då har jag förstått någonting om honom. Att det är inte liksom att pappa var så bra på musik. Inte för dissa honom, men alltså, det låter ju så sjukt fett det där. Men det är bara att han var helt besatt av teknik. Och att det där är liksom den fetaste tekniken. Och den lät så, syntarna lät så. Så nu när han ska göra om det nu, då är det så här dubstep
med alla bara, möjligheter typ
då sitter han bara och gör så här 8 synt på lägg på, för då testar han bara de senaste syntarna och tycker det är fett.
Han var verkligen teknikentusiast. Han sålde ju syntar också i sin butik.
Ja, han tog in synten till Sverige. Och var han som gav Abba sina syntar och så. Alltså åkte ut med dem fysiskt och så här, så spelade de in. Men så jag märker att det är mer tekniken han är intresserad av. Så jag får verkligen stävja honom nu. Jag bara, folk som kommer, de vill lyssna på den gamla synten, de vill lyssna på det där, de är fascinerade av de trummaskinerna, de syntarna. Inte de nya pluginsen i Ableton. Alltså det är ingen som bryr sig om det.
Jag minns Josefin Jinder berättade att du följde med henne när hon skulle göra det här Moreus med mera, det programmet. Och då var Darin med och skulle spela sin nya låt. Juliet.
Och nej, Julien.
Hans låt hette Juliet, men du hörde fel, så du trodde att han sa Julien. Och så sa du till Darin, vad sa du egentligen?
Vad fan, vad du är smart och modig som står här i ett sommarprogram, fast tänker ändå att det ska sändas runt jul, så du ändå vågar köra en jullåt redan nu. Vad cool du är.
Och han sa, nej, den heter alltså Juliet, men du hajade inte vad han sa. Så du fortsatte bara att berömma honom. Ja, men det är verkligen schysst, för så här, Josefin och jag har snackat om att vi ska skriva en jullåt så att vi kan tjäna mycket pengar, för de spelas ju så mycket. Och du berättar kanske om din pappa och sådär, att han hade gjort en jullåt och där en...
Och han bara, Juliet, det är ett tjejnamn.
För den gick ju verkligen såhär, Julien. Alltså så bra jullåt. Det är ju det varje år.
Och om du är entusiastisk inför någonting, så är det också så att du kör på det hårt. Du kanske lyssnar inte såhär jättemycket på vad den andra personen säger.
Nej, det är helt oviktigt. Men varför gör han inte om den då?
Ja,
till en
det
jullåt?
Borde han ju verkligen göra. Vi släppte ju faktiskt en jullåt bara för att vi inte fick släppa musik. För att Universal...
Har ni gjort en jullåt?
Alltså ja, bara för att få göra musik. För
Cold as Christmas.
Den är fet.
Just det.
Vi går nakna på Biblioteksgatan och slår sönder julklappar. Ser det som så 2001 slitt tjejer. Den är asfet. Men det var för att Universal har en grej så här hela tiden att man inte får släppa musik. Att de bara, nej, inte nu. För nu är det Melodifestivalen, då är det så här 4 månader man inte får släppa. Sen är det sommar och sen är det lalla. Sen är det Allsång på seansen och sen är det jul. Så det är så här, det är de här små luckorna där du får släppa musik.
På riktigt?
Ja.
Ja, det är mycket sånt att tugg.
Så då var vi så jävla stressade. Så då gjorde vi en jullåt för att få släppa någonting liksom.
Finns ingen dålig värld. Kom inte hit, spela galgen öde. Ingen tid för konflikt. Ingen av dem är qualified. De vet jag ligger låg.
Där är Moana med Straight Away. Och det är ju en låt som vi levde med hela, vad blir det, förra våren. Vi firade påsk, målade skitfina ägg faktiskt. Och vi liksom har en sån riktig dunder påskkväll. Och den slutar med att jag flyger in ett glasbord och skär upp typ halva ansiktet.
När du dansar med Moana.
När jag dansar med Moana. Och han fick ju då såklart skitdåligt samvete och åkte med mig in till akuten för att liksom se över det här och sy eller vad man gör.
Ingen av dem är qualified.
vet, hon vet jag ligger låg. Ingen tid för någon dålig vibe. Kom inte hit med någon dålig vibe, nej. Jag hade någon som snack om mina people. Sitter dina boys och ringa sina people.
Men du ramlade ner i ett glasbord.
Alltså vi typ mer eller mindre, vi buggade typ. Dansade bugg, eller säger man det?
När
man
liksom... Ja, ni buggade.
Ja, men du vet, man slänger runt och slänger upp och liksom kastar.
Och sen blev det ju straight away till Sankt Görans akuten. SO, Sankt Görans akuten, Sveriges bästa akut. Alltså de är så bra där. Alltså verkligen.
Men då, vi har starka minnen helt enkelt till den här låten. Och den är fett bra också.
Om det är så det måste vara, låt det gå, jag låt dem ta ett steg till. Ett steg till. Jag vet du känner folk. Folk du känner folk.
Vi har tagit limo till Sankt Göran en gång när Jossan, vi brukade ett tag åkte vi limo överallt. För det står alltid limos utanför Rish. Och då har vi bara tyckt det var så jävla kul att alltid åka dem. Och då så
vad kostar det? Är det jättedyrt?
Eller kan man, men bara... De har varit skitschyssta mot oss, du vet, de blev så här, och de trodde att jag var Jinders assistent. Så de har så hört av sig till mig och bara, hej, vi vet att Jossan kommer vara på Grammis nu, kommer det finnas något intresse av henne? Så de har liksom så här kontaktat mig. Ett tag ringde alltså limousinpersoner mig varje dag och frågade vad vi var och om vi ville åka limo. Och då blev det så här, vi fick typ åka för 1000 spänn och bara åka runt. Men då åkte vi, trängde vi in oss en för mycket och satte jag mig på ett champagneglas
i limon,
upp, rakt upp i röven. Men då körde han mig till Sankt Göran. Och jag hade så här och jag har världens bästa bild på det. Och de är så schyssta där.
Du har världens bästa bild på ett champagneglas som sitter fast i din röv.
Min röv, och jag står med en limo utanför Sankt Görans akut.
Det här är mest glamorösa olyckor jag har talat om, tror jag.
Och sen, men ingen av mig, Jossan, Rebecka, Gina, alla de vill inte följa med mig till akuten. För de skulle på efterfest hemma hos Fredrik Lindström där i Vasaparken i Guldhuset. Så jag åkte själv med någon Sara Larssons dansare till akuten på homenen som ville följa med.
Och
så
Fredrik Lindström, som språkvetaren?
Ja, han har...
Vilken oväntad person att åka på efterfest hos.
Han har talat med limon också.
Det var riktigt jävla kul kväll.
Break Your Heart, Savage Skulls remix.
Är det här alltså? Vilka är Savage Skulls?
Savage Skulls är Måns Gläser och Carl Love, som nu har ett band som heter Aftermaths. Som vi bara kallar X-bandet, för det är våra X som har band ihop nu. Adrian och Carl, och vi är så glada för dem, så här, att de har det och håller på med det.
Jag minns så väl, ni gjorde tre gig samma dag på Valborgsmässoafton. Först Lund, sen flög ni till Uppsala och sen spelade ni på Café Opera sist. Och när vi var i Uppsala så spydde du på scen för att en ljudtekniker hade fisit.
Det var
riktigt äckligt.
Gud, det var så äckligt. Jag så undrade så vad fan mår Fiona. Halla av en brakare uppe
på scenen.
Nej, sluta, vi kan inte prata om det. Så jävla äckligt.
Jag tänkte vi skulle lyssna på någonting som du, Fiona, gillade när du var tonåring.
Yeah.
Revolt nummer tre.
Revolt tre.
Du var stort känt fan.
Ja, men varför ska jag prata om det? Det är så pinsamt.
Det är jätteroligt intressant.
Ja, men jag har varit det fram tills att jag och Rebecka skulle gå och ha session då. När vi började öppna session, då fick vi en Jocke Berg-session. Och gör aldrig det. Ha aldrig session med din idol. Alltså, gör inte det.
Han skulle ha skrivit det alltså?
Med oss.
När var det här? Det var...
Under den här sell-out-perioden då. När vi var accepterade.
Den lesbiska sell-out-perioden.
Men det började med att han gjorde en låt med Adrian ju. Och då var jag i studion med dem och han var så himla trevlig liksom.
Adrian Lux.
Och då, precis. Ja. Och sen något år efter det så blev vi ihopkopplade med honom för hans session. Och han...
Vi försov oss.
Vi liksom kom inte på första, andra gången.
Det blev ju en Aftonbladet-rubrik, kommer jag ihåg.
Att ni var förtjänade till en...
Jocke Berg-session.
Men sen hade vi session och det var
såhär... Rebecka och Fiona var förtjänade. Jocke var tvungen att vänta i 45 minuter och satt nere på Wayne's Coffee och drack kaffe.
Men jag förstår inte ens vad vi gjorde.
Vi skulle skriva med honom, men det var ju den när vi jobbade med swinging och det. Det var ju den bevan, så det var under sällan perioden. Men kom ihåg att han var ganska nervös och pratade väldigt mycket om doftljus. Det var väldigt mycket pengar.
Mm.
Och det var här på Kungsholmen.
Och det doftade jättegott.
Ja.
Men precis, vi hade en session, men det blev aldrig något.
Var det hemma hos honom? Han bor ju på Kungsholmen.
Nej, det var en källare typ.
Nej, han är grym. Men det tar ju verkligen bort magi.
Och vad bestod magin av när du upptäckte Kent? Du nämnde för mig en gång att du stod utanför hans lägenhet på Rörstrandsgatan och skrek, Jocke.
Det är helt, alltså, för mig är det helt ofattbart.
Jag tycker att de här första skivorna, alltså Rödljus och det tycker jag fortfarande är svinbra faktiskt.
Jag blev rätt deprimerad när de la av. Jag tillhör de som inte riktigt gillade Kent i början. Jag tyckte att det var...
Men du gillar väl i slutet också?
Jag älskar dem i slutet. Ja. Men jag,
nej, du gillar dem inte i början, du gillar dem i slutet.
Nej. Jag tyckte de var okej i början. Jag tyckte att det var så här Smashing Pumpkins på svenska. Eller någonting.
Det är ju bra.
Men det är bra, eller hur? Ja. Fast sen när Du och jag döden, Tillbaka till samtiden och Röd kom, så var det så pass mycket bättre än något annat svensk rockband jag hört överhuvudtaget.
Och du vet, jag har inte ens lyssnat på det. För var man en diehard fan, då dog ju Kent med Vapen ammunition.
Precis.
Alltså då fanns ju inte dem. Alltså, de var sellouts.
Hur pass politiska är ni nu för tiden? Jag tänkte på det inför valet nu. Mm. Socialdemokraterna har inte frågat er om ni inte kan göra en kampanjlåt eller någonting. Eller Vänsterpartiet, eller något parti. För det kom ju... vallåtar som var så fruktansvärt usla.
Nej, de har inte frågat
det. Alltså, jag tror att det var Alex och Sigge som spelade. Alltså, de hade något avsnitt när de så här, någon av dem skulle gissa vilket parti som hade vilken låt. Alltså, jag har liksom aldrig skrattat så mycket. Typ, alltså, det var det absolut roligaste jag har hört i mitt liv.
Jag tycker bara att de politiska kampanjlåtarna har varit så fruktansvärt usla.
Men låt dem vara det, för politiken är usla. Alltså, det bara speglar ju hela skiten. Det skulle vara jättekonstigt om någon hade en jättebra låt.
Har ni hört den här låten Sverige behöver en socialdemokratisk regering? Som SSU gjorde.
Vem har gjort den?
SSU själva. Och jag fattar inte det. Okej, ni kanske skulle säga nej till SSU, men en annan artist, bra artist skulle kanske i alla fall överväga att hjälpa dem att göra en låt.
Men de är ju alltså jättekonstigt. Precis.
Det är otroligt. Vi måste lyssna på den här sången.
Starkare tillsammans.
Tänk om Lorenz gjorde den här istället. Han skulle ju behöva lite klir i kassan. Men alla så här, de måste ju veta hur billig, alltså eftersom det är det här som vi pratar om med Poppy, allting går att köpa nu ju. Så köp en jävla låt, det kostar ju ingenting.
Nej, men eller hur, Lorenz skulle kanske
Lorenz skulle göra det för typ 200 000.
Young Lean
500 kanske får honom för. Ja, folk...
Nu är frågan om Young Lean skulle kunna göra en begriplig kampanjlåt om varför folk ska gå och rösta på sossarna.
Nej, men han kan ju tydligen spela.
Det skulle handla om att röka crack och käka Oreos liksom.
Nej, men vi måste dra för vi ska på, det är en helt fantastisk yoga i Kungsholms kyrka.
Ni ska iväg nu och träna yoga i Kungsholms kyrka. Mm.
Pengarna går till någon välgörenhetsorganisation.
Så ni yogar inne i kyrkan?
Ja, svin. Otroligt mäktigt faktiskt.
Pengarna går till återuppbyggandet av DDR. Yoga för...
Yoga för DDR. Nej, men det är typ den enda träningsformen förutom klättring jag är intresserad av. Allt annat suger, gå på gym och sånt.
Hörrni, tack så hemskt mycket för att ni kom hit. Lycka till med er DDR-yoga i Kungsholms kyrka.
Tack!
Underbart att ha er här.
Tack så mycket. Jättekul att du kom hit.
Den här podcasten producerades av Lejon Media i samarbete med Nordic Spirit True White, den tobaksfria nikoprillan. Producent var Daniel Bäckström och Rebecca och Fiona var hemma hos Drage.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.